Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men du vet, man kan ju se en person, vi säger att man ser Peppe, och så tänk, då kan man säga, men vilken jävla kratta. Men det här är ju liksom, men det här är ju en positiv grej liksom, att man krattar. Så att det, nu jag förstår verkligen konceptet, och det uppskattas liksom. Ja.
Hur var det här då?
Välkomna till dagens avsnitt av Hur var det här då? Ni kanske märker att det är en ny röst som välkomnar er idag. Inte en ny röst i podden, men en ny välkomnande röst. Peppe, du har lite koll på vad som hänt med Micke, eller?
Ja, stämmer. Jag pratade med honom precis här. Han, liksom jag och Martin, har ju drabbats av den här så kallade supportersjukan. Och det innebär att man mår jävligt dåligt när ens lag då har losat två raka matcher. Vilket tyvärr är ett faktum. Det är ju för egen del den sämsta starten på 44 år. Det är ju helt anskrämligt dåligt. Men ja, jag är frisk i alla fall. Martin är också frisk, som ni kommer att höra lite senare. Men Micke har tagit det här lite hårdare. Så han har supportersjukan helt enkelt. Och kommer inte vara med på dagens avsnitt, tyvärr.
Jag är frisk, men jag vill påpeka att jag är deppig. Inte bara blåvitt, utan sen åkte ju Frölunda ut tyvärr i semen här också. Så att det är en tung idrottstid just nu som råder.
Mm. Ja, det är så här, två matchers förlust. Prova att vara läxing ett tag, så får ni smaka real pain.
Ja, jag känner mig där lite grann.
Ja, det syns också, Martin, att du är deppig. Nu sitter vi och ser varandra i video, men du sitter i väldigt dunkelt ljus med någon slags eldflamma i ansiktet. Det ser faktiskt lite Lars Norén sorgligt ut. Men,
ja, det är sorg.
Välkomna till dagens avsnitt i alla fall. Vi får se om vi klarar oss så gott som möjligt utan Micke. Jag ska göra mitt allra bästa. Vad har hänt i veckan? Är det någon som har gjort något roligt? Martin?
Det har varit mycket jobb. Det blir mycket jobb när det är här april-maj, och sen så är det ju påsk, och om man är polis på Hisingen så handlar påsken om våra öar, Öcker och Hönö främst, där det pågår det berömda grankriget. Det finns till och med en SVT-dokumentär. Freddy Wadling tror jag är berättarröst där.
Och vad fan är det?
Vad sa du?
Vad är det för något?
Ja, det är en grej som har pågått under väldigt lång tid, i väldigt många år. Och det börjar vid jul då. Då börjar man samla på sig granar. Och så har man, det finns olika fyrar då, som man, beroende på vart man bor, och så tillhör man olika fyrar där då. Och då är själva grejen att man ska göra så stor fyr som möjligt på påskafton. Så man samlar på sig så mycket granar man bara kan. Och det låter ju oskyldigt då. Och sen så bygger man en jättestor brasa. Och sen så vid ett klockslag då, det handlar om att tända den så sent som möjligt, kan man säga. så tänder man den och den som har störst brasa vinner. Så att säga. Jag tror den bland de största var runt 1000 granar man har fått ihop. Och det får man ju inte bara ihop genom att gå och plocka lite utan man skäler naturligtvis av varann. Och genom historien har man ju gjort inbrott och det är rätt stökigt. Och sen då det som, det är ungdomar, unga män som är ofta problem med olika grejer som vi pratar om. Och då är det även sen extrem fylla kan man säga. Och det kastas bangers och det kastas nödraketer och skjuts raketer bland ungdomar och barn och grejer. Det är allmänt kaos under några dagar där. Så att, det har vi fokuserat på.
Hur nära varann ligger de här högarna? Är det liksom 25 meter från varandra eller
Nej, det är lite längre. Det är ju Öckerö hörnet där så att det är ju inga jätteavstånd men det är ju ändå en liten bit ifrån. Men det är ju inte bara där utan det är ju längs hela kusten här så är det ju sådana här fyrar. Men det är ju där som det blir mest stökigt. Men är man längs kusten, västkusten här vid påsk så kan man ju se sådana här fyrar på massa olika ställen. Men där så är det ju, det spårar ur och det är ju tyvärr, markägarna vill inte ha det heller och man från kommunen försöker jobba bort det och från polisen också. Vi får ha ganska stor resurs där och det, genom åren så har man haft mycket, man har haft både metall och olika vätskor då, kemikalier för att få bra fyr på det och diesel och man eldar ju allt möjligt så att det är ju, man har gjort mätningar på marken där så är det ju miljögifterna där, det är ju inte roliga. Man förstår ju mycket där, men det är svårt att stoppa. Nu i, under påsken så var det en massa skadegörelse på kommunhus och skola och grejer som man kan tänka sig var någon form av protest mot att man har varit ute i media och pratat om det här, att man behöver förändring och sådär. Så det är ett, ja, ett stort problem
ändå. Det, alltså, det lät till en början, när du sålde in det så lät det som ett riktigt problem. När du började prata om det så lät det som ett låtsasproblem. Men när du avslutar nu så är det ju fan, det är ju helt sjukt.
Ja, men det är sjukt. Och det är ju... Det är ju väldigt accepterat eftersom de barnen som barnen och ungdomarna som håller på med det nu, deras föräldrar hör själva på med samma och deras föräldrar i sin tur höll också på med det. Så att det blir ju någon form av acceptans att man bara tycker att ja, ja, det är så det alltid varit. Men
svensk
det
är ju ändå, ökultur.
Ja, precis. Och det blir ju någon, ja, det blir väldigt udda där. För de tycker själva kanske då inte att det är något problem medan från andra myndigheter så man ser miljöproblemen och vi ser ju såklart fylla och vi hade till och med en polis som blev påkörd med som tur var lättare skador när man försöker stoppa en bil. Och det är allmänt det blir liksom lite laglöst, allmänt kaos där ute. Så att det är lite problem där. Så det har vi fokuserat på.
Det var intressant. Det får vi nog... Det ska jag aldrig glömma, den historien om öarna. Peppe, har du hittat på något?
Nej, det har inte varit mycket hålligång på den här sidan. Jag sköt upp med MP5-man, alltså vårt förstärkningsvapen här i veckan. Det är väl det mest roliga och det som sticker ut lite grann. I övrigt så har jag åkt på de larm som har inkommit. Nej, inget speciellt sådär.
Det ser inte som att du gick lite dåligt i bild. Vill du berätta om din rygg igen? Du får sympatier för den, jag tänker du behöver det.
Ja, men jag gjorde ju paddeldebut här efter typ 3 månaders uppehåll. Rehabat varje dag, allting kändes bra. Jag kunde till och med gå upp ur sängen utan att jag hade ont. Det har inte hänt på hur länge som helst. Allt var liksom perfekt. Så spela matchen kändes bra. Och sen så vaknade jag upp dagen efter. Fan, det gjorde lite ont. Och sen så hade vi då utbildningen. Och så skulle jag gå ifrån våran buss och ut och avsluta dagen. Och då kom jag inte upp från sätet. Så då har det knäckt till igen. Och nej, som sagt, jag fick 20 kronor på Blocket förra veckan. Nu är den nere på 2 kronor.
Ja, jag ska se om Victor har haft en roligare vecka då.
Nej, jag har inte hänt ett dugg. Så att jag har inte så mycket att berätta om det. Men jag tänkte på det, jag kan inte heller riktigt släppa det grankriget. Men det är ju norra skärgården, va? Jag sitter på en ö nu i södra skärgården. Där är ju alla snälla och beskedliga, va?
Nej, men man måste tända 4 där också, va? Har man inte det?
Ja, oh, jag skojar. Jag skulle säga att jag känner igen beskrivningen. Det är exakt likadant här. Och de börjar ju redan vid jul och går in och sliter bort. Och tar folk så här julgranar och så ligger det liksom ljuslingor kvar på backen. Så de bara river av och så åker de iväg. Och så ska de ju, det är ju en sport att öarna emellan att de ska försöka åka och tända på de andra fyrarna innan. Så att de liksom hinner brinna upp, så att last man standing. Så de får ju gå runt med vaktlag, vet du, och ha dygnet runt bevakning på de här när det drar ihop sig. Så att,
måste bli ganska många anmälningar om mordbrand eller?
Nej, men de...
Nej, till mordbrand har det varit lite misshandel och inbrott och skadegörelse och sådär. Och något år, så precis som Victor säger, så är det lite sport att tända på någon annan fyr. Det var någon som gjorde det och då fick de ju ta på vem det var. Och det var ju slagsmål och sen så körde de någon hans typ fyrhjuling eller någonting och ställde på en sån fyr och elda upp. Och det är allmänt... det är helt galet.
Ja, det låter onekligen helt, helt galet. Men ändå intressant för den som inte känner till fenomenet överhuvudtaget. Får jag ändå medge.
Men jag vill avsluta med att lyfta fram då bara att den södra skärgården är ändå lite bättre och lite lugnare. Så, tack.
Såklart, såklart. Det hör till din ödmjuka sida naturligtvis.
Ja, men exakt. Det är lite representant därifrån. Så att, ja.
Och man kan ju också lägga till att du är där just nu när vi spelar in. Så du har släpat med dig poddgrejerna tvärs över hela Sverige. Det är fint.
Nej, men det är fint. Vad gör man inte för podden?
Det är rätt. Och jag kan väl passa på att berätta att jag i veckan fick äntligen gå ut med ett litet projekt som jag har jobbat med ett litet tag tillsammans med några människor efter mitt sommarprat, där jag fick mynta mitt begrepp om krattare, människor som hjälper andra människor. Så fick jag en tanke om att instifta ett pris för att lyfta fram sådana goda krafter som jag bland annat fick tala om i mitt sommarprat och skrivit om i min bok. Jag träffar sådana människor varje dag, möjliggörare, integrationsmänniskor som öppnar dörrar, hjälper, alltså goda människor som gör sitt jobb och genom sitt arbete och engagemang spelar en väldigt stor roll för väldigt många där ute, där många, inklusive jag och många till, känner igen sig. Så jag har tillsammans med några partners instiftat ett pris där vi varje år ska utse en årets krattare på lokal nivå, där man får förutom diplom och ära och jubel och uppmärksammas på själva nationaldagen. I min hemstad börjar vi i Ulricehamn, så får man även en prissumma på 25 000 kronor, vilket känns väldigt roligt att få göra, och jag hoppas att det här är något som jag kommer kunna ta till fler regioner, städer, kommuner, ja, de som är intresserade. Det är ett mycket enkelt koncept och jag tror att det är viktigare än någonsin att lyfta människor som faktiskt hjälper andra människor idag. Jag tycker det är otroligt mycket destruktivitet runt omkring oss, dels oss inom polisen men även i samhället i stort. Så det vill jag gärna slå ett slag för. Nomineringstiden, man kan ju bara nominera, nu är det Ulricehamnsmänniskor som är träffade det här året, men förhoppningsvis så har vi fler platser nästa år.
Okej, så man har chansen längre fram då?
Ja, du får vänta ett litet tag.
Jag tycker det är fint. Ja, och först tänkte jag så här att det var liksom så här negativt, för att, ja, men du vet, man kan ju se en person, vi säger att man ser Peppe, och så då kan man säga, men vilken jävla kratta. Men det här är ju liksom, det här är ju en positiv grej liksom, att man krattar. Så att det, jag förstår verkligen konceptet och det uppskattas liksom.
Ja. Ja, det är fint.
Ja, men det är ett otroligt fint initiativ. Jag blev nästan lite tårögd när jag såg det. Och nu berättar att målet kanske är att sprida det ännu större och inte bara kanske Ulricehamn-Borås. Nej, men det är fantastiskt bra initiativ. Skitkul, verkligen. Alltså, grymt bra jobbat.
Ja, tack. Jag är faktiskt jättestolt över det här. Jag måste faktiskt säga det. Det är få saker jag kan liksom, ärligt, utan att liksom låtsas spela Zlatan, känna att jag är stolt över. Det är några saker i mitt liv. Det här är en sån sak som jag verkligen känner, för att människor med min bakgrund som har gjort den här resan som jag har gjort och som är ganska många i Sverige idag har liksom ganska liknande berättelser av människor som har möjliggjort saker och ting för dem, och jag tycker det är jävligt viktigt att lyfta fram dem i dagens läge. Så det är kul att ni uppskattade det, grabbar. Martin, jag tänkte, du i försnacket här till avsnittet så nämnde du att du hade någonting som du var med om kopplat till förra veckans avsnitt som vi såklart hoppas att alla har lyssnat på.
Precis, våran allsvenskan uppstartspodd kan man kalla det kanske. Nej, men det har ju dratt igång nu ordentligt och det är full rulle med olika insatser. Vi har ju Gamla Ulle, vi behöver inte användas riktigt än heller när det är gräsmattan har inte varit redo där, plus att det är andra arenor i Göteborg som inte funkar riktigt. Vi har ganska många matcher ute hos oss och nu senast så var det Häcken som tog emot Hammarby. Det måste ha varit. Ja, det var det. Och vi hade en insats får vi ha. Det kommer när det är så här första bortamatchen för de här större lagen, så brukar det komma ganska många supportrar. Och det var väldigt trevligt. De samlades på en pub där och kom väldigt mycket folk och var glada miner och toner. Och det gick väl för det mesta bra. Problemet är ju bengalerna är ju, vi hade inga slagsmål direkt att tala om, och det är bra. Men bengalerna blir ju, vi pratade om det i förra avsnittet och jag ska fatta mig hyfsat kort, men det är ju bötesbrott, men det är ju samtidigt sjukt farligt. I uppmarschen där så tog våra kollegor i marschen där en 12-årig kille som hade en bengal. Och i samband med att de stoppade honom så blev en polisman skadad i ena handen, brännskadad, och den här pojken fick någon lite av det här på sig, och jackan blev också så här skadad. Och sen inne på arenan så fortsätter med rätt mycket bengal, och då kunde vi se våra kameror, och då ser man, då blev jag rätt förbannad faktiskt, för då var det någon liten kille som är maskerad som liksom vävs in i det här. Och är maskerad då som sagt, men man ser ju tydligt att han är mycket mindre än alla andra, en liten pojke. Som kör en bengal, och sen när han är klar med det så kommer några vuxna fram till honom bakare och klappar han på axeln och hjälper och borstar av honom och gör ordning honom liksom. Då har de utnyttjat en liten kille som inte är straffmyndig för att göra det som de är för fega själva att göra där. Och det, då blir jag faktiskt förbannad, för det är så fegt, och det är jättefarligt att hantera den här typen av föremål då, som man kan få så allvarliga brännskador, och låta ett barn göra det så. Det var bedrövligt. Men det var några fåtal, och i det stora hela så gick det faktiskt väldigt lugnt och fint tillväga, och supportrarna var trevliga. Men det är fortsatta problem med det.
Jätteintressant. Jag tror att jag i nästa veckas avsnitt kommer att göra någonting som jag tror jag kommer att få anknyta. Eller jag ska göra någonting i nästa vecka som jag i nästa avsnitt kan prata om, som anknyter lite grann till det, fast ur ett annat perspektiv. Nog om tisa om det. Vi hoppar direkt in på lyssnarfrågan, tänkte jag. Det kommer ifrån en blivande kollega. Och han skriver så här. Tjena! Grym podd. Riktigt intressant för mig som pluggas till polis. Går termin 2 nu på polishögskolan och läser mycket på Twitter från både poliser och andra personer som anser att vi kommer att bli sämre poliser för att kraven sänktes innan vi kom in på utbildningen. Hur ser förtroendet ut från polisen runt om i Sverige på de poliser som kommer ut nu efter att kraven sänkts? Ja, en intressant fundering. Viktor, vad tänker du?
Ja, först kan man ju säga att Twitter är ingen sanningskälla, så vad man anser och tycker om saker och ting där, det kan man ta med en skottkärras halt. För egen del så jag tycker det är som vanligt. Det är ömsom vin, ömsom vatten på de som kommer ut. Jag kan inte säga att jag har märkt någon stor förändring åt något håll. Men jag tänker att Peppe som har ena foten i polisskolevärlden kanske har andra inputs.
I graven, Peppe? Tror jag skulle säga, men
nej, ena foten är facket och andra i skolan och noll i verkligheten, men ja.
Ja, men ser man rent statistiskt så är det ju som så att vi fler blir underkända, och vi har lite fler förlängningar nu den senaste tiden. Så sett rent statistiskt så ja, jag skulle säga att vi får kanske ut lite svagare polisstudenter, men överlag så är det ju bra studenter som kommer ut. Det ska man liksom absolut inte tro något annat. Och de höga topparna, de är precis lika höga och bra som tidigare. Men det jag kan uppleva, det är nog att dalarna, de kanske är lite djupare och lite fler än tidigare.
Är det procentuellt säkert, eller inte säkerställt, men jag tänker nu när vi tar in fler så borde ju också rimligtvis bli fler som blir underkända och förlängda, tänker jag, alltså rent matematiskt. Eller är det ändå fler ändå, tänker du?
Ja, det är inte bara rent statistiskt utan också i antal, om man säger. Ja, det blir, okay. Det blir ju samma grej där. Men vi brukar se någonstans en 6-8% av de som kommer ut blir förlängda, och av dem, ja, ser man det i stort så är en 4-5% som då blir underkända. Och Det är ju jävligt trist, och jag tror att det kan bero på många saker. Dels så, ja, men förr så var det en konkurrens bland alla som klarade testerna. Idag är det ju som så att alla som klarar testerna kommer in på polisutbildningen. Och sen kan jag tänka mig att skolorna, förutsättningar på skolorna ser väldigt olika ut. Vissa skolor visar framfötterna mer och lägger ner mer energi. Kanske också har bättre personaltäthet och verkligen ja, men ge sig an på att få ut bra kollegor och andra kanske inte tar samma ansvar, skulle jag säga. Och sen, ett stort problem är ju att vi, när de kommer ut, har instruktörer som har jobbat, ja, men vi har varit inne på det lite tidigare, jobbat 6, 7, 8 månader, ett år, ett och ett halvt ibland. Alltså det är ju inte en jättetrygghet att luta sig tillbaka på, även om vi såklart har många duktiga kollegor som är unga. Men det blir inte den tryggheten och erfarenheten och guidningen på samma sätt. Men som svar på hans fråga, han ska ju liksom inte vara orolig för att han kommer ut eller att vi ser sämre på dem som kommer ut. Absolut inte, men frågan är fullt befogad och jag får den ofta och allt oftare, ska jag säga, än tidigare. För sånt här sprider sig och det finns en oro på skolorna. Tyvärr så är det så.
Jag tycker att det är... I min egenskap av handledare så är det faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får, just om vad tänker ni om oss? Så att samma sak som frågeställaren, och jag tycker det måste vara en rätt jobbig känsla att gå runt med vad tänker liksom framtida kollegorna om, men man är ju ängslig som fan som det är som ny polis. Och sen en annan aspekt som jag vill lägga in, det är ju den delen som handlar om, ja, den lilla kampen som jag håller på med också, lite brinner för mångfald och inkludering och de frågorna. Det är också en del som jag får rätt mycket frågor om. Hur ser man på oss? Hur välkomna är vi? Liksom när man tänker också allmänt utifrån ett samhällsperspektiv där allting har blivit mycket kallare. Så att det spelar nog roll, liksom en osäkerhet kring framtidsyrket. Men det är jävligt tråkigt att framtida nya kollegor ska känna en ängslighet inför det. Men annars så håller jag med dig, Peppe, det du sa. Martin, vad har du för take på det?
Nej, men jag tror det finns ju, jag förstår det, och det finns ju befogat där. Det finns ju inget som säger att sänker man kraven eller tar bort vissa delar så de kommer inte bli bättre, de vi tar emot. Det finns ju ingenting som blir bättre av det. Men jag tycker, som ni har varit inne på, de som kommer till oss nu, jag känner ingen skillnad på dem mot andra elever, utan de är ju duktiga och de är väldigt engagerade och intresserade. Och det är en bra blandning, både mångfald, och vi hade, det var rätt fantastiskt, vi hade en SAO-elev då, eller en sån som var ute på fältstudier, då gör man ju andra terminen på polisutbildningen, är 58 år gammal och kom ut på fältstudier hos oss och har alltså den här och två terminer kvar. Jag såg sen att han var med i ett reportage i Gepera och berättade just om hans resa där, varit vd och bra jobb och bra inkomst och sen så bara vill byta yrke. Så att, nej, jag känner mig inte så orolig. Det är de här skriverierna och jag tycker det är, ta inte för hårt. Man är ju ändå sin egen person och han kan bara liksom prestera det bästa han kan göra och fokusera på det och inte på vad andra tycker. Även om det är lätt att säga, men jag tycker det är så man måste göra, tycker jag.
Och jag tror att man måste skicka med dem att ja, med all förståelse för att känslan kan vara lite liksom, man har svårt för det, så måste man liksom, att de är väldigt välkomna och eftertraktade. Verkligen. Det måste alla försöka komma ihåg, tror jag.
Absolut. Och Martin, du är ju inne på det här med SAO-veckan, alltså fältstudieveckan. När vi pluggade, då hade vi en fältstudievecka per termin. Nu har man ju bara en och den ligger, som du sa, i termin två. Mm. Och det kan jag säga är en stor anledning till att studenterna får inte samma känsla för hur polisyrket är. De har svårare att anamma vissa delar som de pluggar till, för att man har inte sett och upplevt det här på plats. Och jag kan säga att jag hade inte varit lika förberedd med en SAO-vecka som med våra fyra. Och här tycker jag att myndigheten skjuter sig själva i foten. Man hade fått ut bättre polisstudenter som hade varit mer engagerade och har känt ett större glöd, för att de hade varit tryggare när de kommer ut om de hade fått kanske två eller tre veckor totalt. Det gör otroligt mycket för dem. De får en helt annan förståelse för yrket och de får en helt annan förståelse för när de pluggar och ska sätta, ja, liksom, konkret. Ja, nej, jag tycker det är trist. Där borde vi kunna bli bättre.
Ja, men jag tror att du har lite, jag som är lite involverad i SAO-veckorna, det är en jävla logistik på det som är. Alltså det är ett enormt uppdrag att ta sig an, den veckan, kan jag säga. Och jag kan faktiskt förstå, jag förstår din ingång på det, men rent för myndigheten att hantera, du håller med mig Martin, du får berätta lite grann ur din synpunkt, men från våra tal är det skitmycket alltså.
Ja, i den bästa världen så tycker
man kan
som
ju
du,
sprida
Peppe.
Det, man behöver ju inte liksom trycka allt på samma, man kan sprida ut på fler områden. Och det vet jag, det är uppskattat av polisstudenterna. Men ja, det är en stor logistikapparat, absolut. Men det positiva utfallet som blir, jag skulle säga att det överväger.
Men jag tror det belastar ju faktiskt, den bästa världen, så håller jag med dig. Jag tyckte det var jättebra och jag uppskattar verkligen att vi hade en vecka per termin. Det var jättebra. Men när man är i verksamheten där, det belastar en hel del ändå. Och för det är ju inte bara att de ska liksom gå med, utan man vill ju ge dem någonting att ta med sig också och involvera dem. Och det tar rätt mycket kraft, för det är inte, om man säger, bara dem, utan sen är det ju aspiranter vi har hand om samtidigt, så att man redan är en extra i bilen. Och vi har sjätte terminer, som man kallas då, de som har gått, de är färdiga poliser, men de gör ett extra år då, när det är dels utredning och dels på olika delar. Och de har vi också tillfälligt på gruppen, så det belastar liksom gruppen ganska hårt, och hela tiden har nya individer, nya människor. Och så att, ja, jag tror som det är just nu så tror inte vi mäktar med mer. Men absolut, om du är inne på lite att man kan flytta till andra avdelningar också, att man är med på olika utredningsavdelningar eller på tekniker och blanda ut allt möjligt, men det blir rätt mycket logistik, och frågan är hur mycket av våran kärnverksamhet vi ska göra avkall på för att hantera ännu fler studenter. Jag vet inte om det är rätt väg att gå heller.
Men du är inne på rätt spår. Vi behöver tänka bredare. Vi behöver inte bara tänka på de här IG-områdena. Vi kan tänka bredare.
Ja, det här skulle vi behöva prata lite mer om faktiskt. För det finns fler aspekter än vad vi faktiskt tyvärr hinner ta ju. Men jag vill höra lite vad du tänker om det, Victor.
Jag tänker något helt annat. Jag börjar tänka på när Peppe pratade om att det så här skilde sig i nivåerna mellan de olika polishögskolorna. Att man skulle vart entreprenör och starta upp så här polisfriskola och trycka ut studenter i verksamheten med glädjebetyg och tjäna massa cash. Men det är väl lite off topic, men det
var friskoletänket, menar jag.
Ja, lite bättre ficklampor och lite coolare uniformer.
Hallå, kom ni ska bli polis nu. Bra, här ut. Godkänt betyg och så bara tjuff. Tälla guld.
Ja. Hörrni, då går vi vidare, och jag tänkte vi skulle prata lite grann om att vi ska faktiskt bli fler, och en redovisning som har kommit från Polismyndigheten på ett uppdrag som de fick av regeringen om hur vi ska bli fler och hur framtidens polis ska se ut och lite olika inriktningar. Och där man skriver att bland annat att polisyrket ska bli mer komplext. Man har delat upp det i olika punkter, och en del är att polisyrket blir mer komplext, och man föreslår att man egentligen ska splitta upp utbildningen, att man går ett gemensamt år allihopa som alla pluggar, och sen år två så får man inrikta sig mot en tjänstgöring i antingen yttre verksamhet, utredningsverksamhet eller bekämpning av cyberbrottslighet. Men att aspiranten då, som är termin 5, ska inriktas mot den valda inriktningen helt enkelt. Så att det är en ganska stor skillnad mot det som är nu. Jag tycker det låter superintressant, men jag vill se vad ni tycker. Victor, vad tänker du om det här?
Jag är lite kluven. Jag både förstår och inser vikten av att vi får liksom en bredare kompetens på, även på de sökande, och får med specialkompetenserna från av cyber och...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och allt det här. Men jag, och då, det är bra att man liksom försöker få upp det och få in fler sådana och knyter till sig. Men, och alla ska inte behöva gå liksom i ordningspolisspåret kanske, eller som det är lite nu, men jag är också lite orolig att det blir, kan bli så här lite A och B-polis tänk och liksom, aha, han gick den utbildningen och babababa så där, så att jag vet inte, kluven.
Peppe?
Nej, men jag är extremt emot det här. Jag förstår faktiskt inte hur man
tänker.
Det kunde
jag ana att du var.
Ja, nej, men det här känns som ett, man har suttit, jag ska inte säga, man har suttit så här på fredagkväll lite halvfull, bara, nu ska vi få fram några jävla massa poliser här, hur gör vi? Nej, men det är helt ogenomtänkt. Med den enkla anledningen att dels så behöver vi en bred bas att stå på. Vi behöver poliser som kan hoppa in både på det ena och andra stället. Med det här så får vi extremt nischade poliser. Ja, vi kommer förmodligen kanske få lite bättre poliser lite varstans. Men jag bara tänker på det här när vi har en skadad kollega, när vi har en gravid kollega, när vi har kollegor som vill byta spår. Hur tänker man att det ska gå till? Alltså, när vi inte ens idag kan få våra FAP-reglerade typ 3 dagars utbildningar per termin för att personalläget är som det är, det saknas instruktörer och så vidare. Hur tänker man då att man ska kunna karriärväxla med allt vad det innebär vad gäller utbildning? Jag tror att man får en inlåsningseffekt som inte kommer vara positiv. Jag helt emot. Det här känns fullständigt ogenomtänkt.
Ja, Martin?
Ja, jag är nog någon slags... Jag är inte fullt så emot som Peppe är. Men jag tror ändå... det är ju inte det att vi har, polisen är en 5-årig lång utbildning. Det är ändå en ganska kort utbildning som man kan istället bygga på. Att man har grunden som polis och istället bygger på. Och vi har redan nu så anställer vi civilanställda. För att det är såklart man, vissa expertis behöver. Och de behöver inte gå polisutbildning om man inte är ute och agerar ytter tjänst. Eller gör andra rent polisiära sysslor. Utan att man sitter med något annat nu, vad det kan vara. Om det är cyber... eller vad det är, något annat. Så att nej, jag tycker nog att man inte ska göra så stort och drastiskt. För att jag tror bara vi är komplicerade och låser in olika personalgrupper så att man inte har den förflyttningen. Och det fina som är med polisyrket, att det är många yrken i yrket som man kan växla och ändra efterhand. Men jag tycker man ska göra det med påbyggnadsutbildningar.
Och vi har dessutom FPU-utbildningen där vi får in olika specialister av olika former som är en liten del av det här. Nej. Mm.
Ja, det här är intressant. Jag tror vi skulle kunna fastna i det här.
Vad tycker du själv då?
Jo, jag ska tänka så här. När jag jobbade ett kort tag med att attrahera verksamheten, alltså att försöka få folk att bli poliser, så jobbade jag väldigt tajt med... Vi var ju nya på att attrahera verksamheten, var ju ny inom polis-Sverige. Och då lärde vi oss ganska mycket från Försvarsmakten. Och det Försvarsmakten gör, det är ju att deras... Om man tänker på polisutbildningen som en tratt, så är liksom öppningen ganska stor, men själva liksom hålet där människor rinner ut genom kraven och sånt där är ganska litet, och det leder bara i en enda skål. Tittar man på Försvarsmakten så har de en bred tratt, men de har väldigt många olika spår som liksom människorna eller vätskarna, ni förstår liknelsen, kan rinna ut igenom. Och så de har fler spår anpassade efter fler människor, vilket innebär att deras upptagning blir mycket, mycket bredare, och deras slutresultat blir att alla blir anställda inom Försvarsmakten under samma, liksom, samma uniform och hela grejer, fast i olika roller. Alltså man anpassar roll efter kompetens och fallenhet. Inom polisen så anpassar vi det. Det är väldigt smalt, men när du väl kommer ut ur tratten så är det extremt brett. Alltså vi med 2 års polisutbildning så kan vi välja att vraka mer eller mindre med typ 60-70 olika jobb liksom är vi kvalificerade för, med några slags påbyggnadsutbildningar, vilket är super såklart. Det är ett enormt privilegie. Men det här sättet att tänka som Försvarsmakten gör, det tänker ju ganska många moderna polisstyrkor som. Jag tänker, jag har lite kunskap om England. Jag tror att USA har liknande delar, fast de har olika typer av poliser. Så farhågan är att det blir visst A, B och C-poliser, men jag anser att någonstans har vi det redan idag. Den splittringen har vi någonstans redan idag, och då tänker jag att om vi får en bredare poliskår, jag är för det här förslaget, jag tycker det låter bra, för att det blir mer anpassat efter individuella fallenheter och cyberbrottsligheten som vi ser totalskena, som vi inte har några som helst, vi har inte kapacitet för att hantera den som den är nu, och allting pekar på att det kommer bli värre. Det är också superbra att den får ett eget spår. Så jag är positiv till det här.
Vår vänskap är här med avslutad.
Det här var ett känsligt ämne, jag visste det.
Ja, den blicken du har när du går in i ditt fackliga mode, Peppe. Jag var tvungen att skärmdumpa lite grann medan du satt där, och ögonen är stora som inte vad.
Alltså jättearg, jag vill inte titta in i skärmen när jag sa
detta. Det är ju bra att ha en sån på det, som dig på våran sida, facket där, det måste jag säga. Det känns tryggt.
Att komma in och se, det var den liksom modet. Fan, någon har tagit sista smörgåstårtan.
Ja, det var det
hatet vi såg liksom.
Ja, men det var intressant, för mina ögon öppnades när jag såg hur Försvarsmakten jobbade, och det kan man komma ihåg, lumpen, du går dit och gör lumpen, du får dina resultat, utifrån dina resultat så kan du välja olika roller. Nu säger inte jag att polisen ska bli sån, men den blir mer anpassad efter individen, för den dammen vi fiskar framtida poliser i, det är för smalt.
Men då kan vi ju istället göra yrket mer attraktivt och locka rätt personer, istället för att vi har 20-25 000 sökande som liksom inte ens en bråkdel håller måttet. Men då krävs det högre löner, bättre villkor och framförallt en modern ledarstil och en organisation som är modern och inte bara pratar om hur bra man är utan också levererar därefter. Och vi kan ju börja där, för det är det enklaste. Och hade vi haft en bra personalpolitik så hade vi inte suttit och hållit på med de här frågorna. Och det blir nästan löjligt. Vi gör liksom hur mycket som helst för att attrahera folk, men vi kan inte ens lösa den enklaste uppgiften att vara en bra, modern arbetsgivare. Vi kan börja rätt ändå.
Ja, du hör ju. Any day soon så är det här klart.
Absolut. Det är inte svårare än så.
Jag tänker vi ger dem
det
sista ordet för
det här, menar han.
säg igen, Viktor.
Ja, men vad är så enkelt med det här, menar han, och göra det attraktivt för mer folk? Har vi inte bara harvat om det i 10-15 år nu och tjatat?
Jo, men det är ju just det som är problemet. Man pratar om att vara en attraktiv arbetsgivare och man pratar om att vara en bra arbetsplats. Ja, men vad fan levererar därefter? Säg inte att man är det, och sen när det visar sig att man ska vara det. Och nej, fan,
vi har fått höga löner. Vi har ju fått massa mer.
Jag tror ändå att man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Jag tror man försöker. Ja. Det är inte så att man gör det bara det för jävlas.
Nej.
Jag tror vi måste gå vidare, grabbar. Annars kommer vi...
Stor i satan, arbetsgivaren. Det är facktänk det där.
Jag tänker att Peppes sista brandtal får leda oss vidare mot nästa punkt. Vi har några punkter kvar, tänker jag, vi ska hinna med. Den här är intressant. Den här tror jag inte kommer vålla några särskilt stora debatter. Att Polismyndigheten föreslår att en betald polisutbildning i någon form införs. Och vad tycker vi om det?
Det är väl alldeles utmärkt det.
Ja.
Vi har det redan idag, både VPU:n och FPU:n, så absolut. Här kan vi omöjligt ha en diskussion. Det är väl chefen då. Martin, vad tycker du? Du är väl emot det, va?
Jag är så sugen på att vara emot, bara för att reta upp där nu för att se de här ögonen igen. Men det är klart jag är för det.
Åh, ser jag en liksom konar.
Ja, det var lockande. Men man vill inte att han ska skada sig.
Ja.
Okay, vi går vidare överens, skulle jag säga, i den punkten.
Det är bara synd för oss alla andra.
Det är synd
andra
att, vi missar, fick sitta med jävla CSN-lån och betala av och må dåligt och allt det där. Men visst, det är kul för de nya.
Ja, nästa punkt är att aspirantutbildningen, det vill säga termin 5, utvecklas till en slags verksamhetsförlagd utbildning som ger 30 högskolepoäng. Och den verksamhetsförlagda utbildningen ska även fortsatt genomföras i Polismyndigheten. Jag vet inte riktigt vad det här betyder, Peppe. Vet du det?
Nej, men det är att hela polisutbildningen och inte bara de 4 terminerna på skolan ger högskolepoäng. Så det här är i en positiv riktning, även det. Jo, tack.
Bara aspirantlönen är kvar på 15 000 som man har varit de senaste 25 åren. Det tycker jag är viktigt.
Men den tummar vi inte på.
I sann chefsanda så säger du att nej, ingenting ska bli bättre. Vi ska vara om. Ja, jag gillar det. Fick in jättemånga poänger där, Martin. Tack så mycket.
Det akademiska spåret är väl ingen heller emot, antar jag. Eller? Alltså att polisutbildningen blir akademisk i och med detta.
Nej, det är positivt.
Ja, det är bara bra. Ja, det var inte så mycket diskussion om den heller. Då kör vi näst sista punkten. Då, att utbildningskapaciteten för att behöver öka för att kunna utbilda fler till poliser, och därför vill man ha fler eller ett nytt lärosäte utöver de befintliga fem, som då är Umeå, Stockholm, Växjö, Malmö och Borås.
Är det här min friskola kommer in i bilden?
Glädjebetygen. Du är bara klar i två armhävningar så är du klar sen.
YBs polisutbildning.
YBs skola, precis. Du får läsa 10 poäng twittra, sen liksom är det klart.
Ja. Sen är gin och tonic och sen bryter man för lunch.
Mm, en cigarr, segercigarr.
Ja, Peppe?
Nej, men här blir ju lite... jag ska inte säga tramsigt, men som det ser ut idag så fyller vi ju inte polisutbildningsplatserna. Vi har inte gjort det på...
Ja, det är väl Borås 7, gör det.
11, 8, vad sa du?
Borås fyller väl?
Ja, nu börjar vi.
Jo, men totalt... Vi har en fyllnadsgrad om ungefär 75%, vilket då motsvarar att en fjärdedel av samtliga polisutbildningsplatser står tomma. Och nu kan man då plugga på campus, man kan plugga på distans, man kan jobba under tiden med då VPU:n, FPU:n som är också betald, alltså med ett litet snabbspår. Nu pratar man om någonting som heter DPU, alltså distansplugg på lite... långsammare fart. Alltså det räcker med de varianter som finns. Jag tycker liksom att gör det riktigt bra på de ställena istället för att starta upp ytterligare en. Ja, tanken är god, vi ska bli fler och så, men när vi inte ens fyller platserna, då känns det lite så här, alltså du kan bo i stort sett var som helst i landet och ändå liksom få bra och goda möjligheter. Gör det bra av de ställena vi har, börja fyll platserna och sen så kan vi börja snacka. Vi har liksom inte fyllt platserna på 7,5-8 år. Vi är inte ens i närheten.
Men jag tänker med de nya förutsättningarna med alltså fler trattar eller fler ändar på trattarna liksom, att det kommer bli någon slags dammluckor, att man kanske behöver ta höjd för det.
Ja, jag är tveksam. Ja. Jag är tveksam.
Nu ska du få höra, Nadim. Mm. Nu ska du få höra här. Jag är helt enig med Peppe i denna punkt. Helt
Oj.
Enig.
Wow. Ja,
jag tror han har, jag säger att han har huvudet på spiken. Det går, varför öppna en till när det är liksom när vi inte det finns förutsättningar. Vi har inte skapat de förutsättningarna och en till skola kommer inte att skapa de förutsättningarna heller. Nej, tillbaks till ritbordet.
Bra, det låter inte resurseffektivt.
Där kom chefs touchen på det där. Resurseffektivt ska det vara.
Ja.
Ja. Och Viktor, tack för dina fina ord. Det är bland det finaste jag hört dig säga. Ja,
jag har aldrig sett dig så glad.
Jag må hacka på honom ibland, men man ska även berömma honom när han förtjänar. Så att,
du fick honom att le.
Det är ett historiskt ögonblick i podden.
Verkligen, han ler.
Jag har skärmdumpat det leendet nu. Det kommer ut på Instagram sen.
Jag tror faktiskt att jag fick en liten febertopp här.
Ja. Okej, sista punkten, hörni. Den tror jag kan bli ett... Den kan nog vålla lite diskussion. Det står, eller man föreslår särskilda åtgärder för att främja tillväxt av poliser i svårrekryterade områden. Och jag utgår ifrån här att svårrekryterade områden kan vara allt ifrån särskilt utsatta områden och såväl som landsbygd, liksom, där vi har väldigt svårt att få till poliser. Vad har vi för tankar där, Martin?
Ja, men det känns ganska okontroversiellt. Det är klart att det är bra. Att vi ska locka fler av delar av medborgarna som inte brukar söka, vad det nu är för anledning. Antingen att det känns långt borta och att man inte känner sig, ja, om man tänker vissa invandrargrupper som kanske har dåliga erfarenheter av polis eller dess föräldrar har dåliga erfarenheter av polis. Men sen också då glesbygd. Så det finns väl bara positivt med det, tänker jag.
Peppe?
Men jag skulle vilja faktiskt syna den här punkten och faktiskt, jag tror att det här kan bli ganska intressant. Jag skulle vilja veta mer vad de menar med de här särskilda åtgärderna. För det är ju som så att vi har vissa områden som är svårrekryterade. Och ska man nu se på det liksom sådär i stort som man kanske inte tänker på, så är ju hela Stockholmsregionen ett svårrekryterat område. På så sätt att Stockholm är den enda regionen som inte har blivit fler sedan omorganisationen. Det skulle inte förvåna mig om myndigheten tänker så, för man har ju ofta ett Stockholmsperspektiv, upplever jag. Men det här, jag skulle vilja se de särskilda åtgärderna. Det här, jag tycker att det är intressant. Det här är positivt. Igen. Känns konstigt.
Viktor?
Jag har inget klokt att säga om den punkten. Det låter bra. Såklart att nå ut i områden där vi inte har framgång.
Och jag är också väldigt nyfiken på de här särskilda åtgärderna. Jag menar, när jag klev in i Attrahera-uppdraget så hade jag ju som uppdrag att dels öka antalet sökande lokalt, men ett subuppdrag som ingick att öka antalet sökande med någon slags annan etnisk bakgrund. Och det jag kunde konstatera, vilket gjorde att jag tappade stinget efter ett år, det är ju att antalet människor som söker till oss med annan etnisk bakgrund är ju representativt för befolkningen. Det är utfallet i andra änden som inte blir representativt, och då är det någonstans däremellan som någonting fallerar. Och den saken lär ju knappast bli bättre när vi ska rekrytera i svårrekryterade områden såsom förorter med människor med annan etnisk bakgrund och så vidare. Där med tanke på den nya säkerhetsprövningsremissen eller förslaget som har kommit ut och allt sånt där med människor med annan anknytning verkar ju få det betydligt svårare att kunna bli poliser eller jobba med andra säkerhetsklassade saker. Vi får se vart det här landar, men någon slags liksom skruva åt tumskruvarna är ju nödvändig, det är alla överens om, men sättet som föreslås nu är ju problem, och det kommer ju skjuta totalt hål på det här skeppet som försöker lanseras. Så vi får se vart det landar. Jag tycker också om intentionen är ju super, men man är också väldigt nyfiken på vad det innebär med de särskilda åtgärderna. Ja, inte särskilt mycket oenighet ändå får man väl ändå säga. Lite grann brande till där bland de olika spåren, men det finns nog lite mer att prata om tror jag faktiskt. Men jag tror vi får kanske återkomma till det, utan nu tänker jag att vi ska gå över till kändisfrågan.
Hur var det här då? John och Andreas, gentlemen's coach. Kul att ni är där och jag är här ute igen på en härlig, fantastisk morgonpromis med min fyrfotade vän här. Och tack för er förfrågan om att ställa en fråga till er. Det är mig en ära att få medverka med den frågan. Det kanske blir två frågor här i ett. Vi får se. Så som jag upplever samhället just nu, det känns lite som att vi är tillbaka på Al Capones tid i USA på 1940-talet. Och jag vet inte om det här stämmer överens med eran bild, men på den tiden då hade han ett miljardimperium per år som han omsatte, den här maffiakungen. Och på den tiden så hade rättsväsendet, polisen och tullverket där ont om resurser, verktyg och kunskap om hur de skulle hantera den här illegala verksamheten som Al Capone bedrev, där människor sköts till döds mitt på ljusa dag, precis sånt som händer här i vårt samhälle idag. Så min fråga till er fantastiska, unika, vackra själar på rättsväsendet, och även en målare i eran podd också, han får vi inte glömma. Vad har ni, hur upplever ni det, och vad har ni, upplever ni att ni har fått bättre resurser, verktyg än vad ni hade för 3 år sedan? Eller står ni och stampar på samma fläck? Det är egentligen min fråga till er. Har ni fått bättre verktyg, resurser, för att göra ert jobb så bra som möjligt? Det var min fråga. Och jag önskar er en helt magnifik, fantastisk dag. Och ta vara på ert unika liv. För vi har fått en gåva. Och det gäller att göra det bästa av det livet vi har fått. Så all kärlek och välgång till er. Och glöm inte att just ni är unika, magnifika, fantastiska. Sätt igång. Ni vet precis vad ni ska göra. Ha det gött så länge.
Ja, Jan Andreas, gentleman's coach. Tack för frågan. Alltid ett nöje att lyssna på dig i din harmoniska röst. Intressant fråga. Viktor, vill du börja?
Ja, jag skulle väl, min bild är, och det är väl fakta, att vi har ju fått ganska mycket mer resurser nu än för 3 år sedan, och verktyg och allt vad det är. Det är ju inte det som är problemet riktigt. Och det är de kritiska rösterna, om man ska uttrycka sig så. Jag såg bland annat en idag från Christer Thelin som sa att riktade sig till justitieministern och sa att det är inte nya lagar och resurser till polisen som behövs. Det är en tydligare styrning att få polisen på rätt köl. Och jag undrar om det inte ligger lite i det än, trots allt.
Ja, nej, men jag är inne på samma spår som Viktor. Jag tycker om man ska svara på frågan där, så de senaste åren här så märks det ju ganska tydligt med resurser, både att det är mer teknisk utrustning, om man utgår från mitt perspektiv på yttertjänst, att vi får bättre verktyg rent faktiskt med till exempel kameror, skyddsutrustning, fordon, tekniska utvecklingen i fordonen, och vi får många fler kollegor, märks ganska tydligt, vi kan starta lite nya grupper och är fler på turlagen, så det är mycket positivt som sker, och man också går in lite mer på evidensbaserade arbetsmetoder. Men det som haltar, det är precis det som Christer är inne på där, att styrningen som jag tycker då, det är att man låter vissa välja lite fritt, så att alla kör inte enligt det som vi vet fungerar. Vi har en tydliga direktiv som jag tror jag varit inne på tidigare från NOA, hur vi ska jobba i bland annat de här särskilt utsatta områdena, men alla jobbar inte efter den devisen. Jag får dagligen, men ofta i alla fall, rapporter från kollegor som är uppe och förstärker, till exempel i Stockholm, där man inte har alls samma lagkänsla, upplever om. Att man ser liksom till, som vi försöker tänka på Göteborg, ett ärendets bästa, utan man ser, man fortfarande lite revir och pratar inte kring mellan olika grupper, mellan olika områden, för att få ärendet så bra som möjligt, utan det är fortfarande att man gör lite som man själv vill, och där behöver vara tydligare styrning, tror jag. Bättre chefer som genomdriver de beslut som har fattats.
Ja, men det jag tycker är positivt, om vi nu ska lyfta det, och det är ju att vi faktiskt har en enig riksdag som är tämligen överens om att vi ska bli fler poliser, och ordentligt fler poliser. Det jag saknar dock är adekvat handling för hur vi ska bli det. Det har ju pratats om sen åtminstone, ja, men egentligen 2017, när sossarna ordentligt dunkade handen i bordet att nu ska vi bli fler, vi ska bli 26 200 poliser till slutet 2024. Så är det positiva tomgångar. Det jag saknar är adekvat handling för att faktiskt nå dit. Och det tycker jag inte mig se fullt ut. Och sen så, jag efterfrågar fortfarande en modern lagstiftning. Jag skulle vilja ha en hemlig avlyssning till exempel, för att komma åt de grovt kriminella. Vi ser ju att vi idag har fängslat mängder med grovt kriminella, men det är ju tack vare andra länders poliskår och deras lagstiftning med Encro och Anom och allt där. Så det finns ju mer att göra i de frågorna. Men sen så är ni är ju inne på rätt spår, hur vi ska bli bättre. Ja, men en bättre styrning rent polisiärt, det är ju ett måste. Vi får inte ut full effekt av den organisation som vi har. Och jag tänker på dig, Nade, vad tänker du? Förutom kanske det brottsförebyggande som du brinner för, vad känner du?
Jag tycker det är intressant hur pendeln svänger på något sätt. För jag minns mycket väl när jag 2013, tror jag, när jag jobbade med underrättelseverksamhet, fick träffa, jag kommer inte säga vem, och jag kommer inte säga, alltså en ganska mäktig person inom svensk politik, och vi satt och diskuterade.
Var det Gerus Ungren?
Vem är det?
En av AIKs största genom tiderna. Men nu sa du sa politiker, förlåt.
Ja, exakt. Nej, och den personen pratade redan då, och för då var ju snacket väldigt hårt om fler poliser, och det var så här 25 000 nu och hela den där grejen, tror jag, i samband med det, jag minns inte allting, men redan då så pratade den personen om ledningsstyrning, och jag vet precis hur jag slog ifrån mig, nej, det handlade inte om det, vi går på knäna, och jag var liksom körde den del, och jag är övertygad om det. När 2015 och omorganisationen kom, så var det ju naturligtvis en del kritik, eller ganska mycket kritik inför om den och så, men vi pratade inte så här tydligt om att vi behöver en tydligare ledningsstyrning, utan vi pratade hela tiden om resurser, ökad lagstiftning, bla bla bla, hela den grejen som också naturligtvis behövs, och mycket av det har vi fått, så Viktors inledning är jättebra tycker jag, men nu så tycker jag pendeln har svängt mycket mycket mer mot, för jag håller med er, det vi behöver en tydligare ledningsstyrning, det råder ingen snack om saken, men lite nyfiken på varför det har svängt på det sättet, att har vi märkt att vi har blivit fler, vi har fått fler verktyg i verktygslådan och så vidare, men vi reder inte upp det som vi behöver reda upp. Bör vi rikta strålkastaren åt ett annat håll då? Eller jag vet inte, jag tycker det är en intressant pendelsvängning bara.
En viktig sak som jag tror kan förändra den interna kulturen, det är vår nya HR-chef Fredrik Modig. Jag tror att han kan ha stor betydelse för framtiden. Han verkar vara otroligt duktig, kunnig, och framförallt han verkar ha en förståelse för vad som inte funkar. Det verkar mycket mer samverkan, tillsammans ska vi göra det här, och inte som jag upplever tyvärr att det har varit de senaste åren, att polisledningen å ena sidan, medarbetarna på andra, utan det här ska vi ro ihop tillsammans, och det tror jag är en viktig pusselbit i det här för framtiden.
Och med de hoppfulla orden om HR och HRs framtid och den nya HR-direktören som rollen tituleras, så tänkte vi runda av dagens avsnitt och påminna återigen om att skicka in lyssnarfrågor. Det är alltid kul att få. Tyvärr är det väldigt många frågor som påminner om varandra, vilket gör urvalet lite skralt. Så lite fler lyssnarfrågor till hurvardethärda@gmail.com. Det är en komplicerad adress. Det enklaste är att gå in på vår Instagram-sida och klicka på skicka e-mail via knappen. Instagram-sidan hittar ni genom att skriva hur var det här då? Och sen blir ni allt fler och fler som lyssnar på podden. Det uppskattar vi jättemycket. Och för att fortsätta hålla podden levande och gratis, så skulle vi gärna se att vi blir ännu fler och engagerar ännu fler. Så gillar ni podden så får ni jättegärna dela den, prata om den och säga att ni tycker om den helt enkelt. Har ni någon feedback som inte bara är positiv, så får ni gärna skicka det till oss också via e-mail. Vi tar till oss det mesta och inte särskilt känsla för kritik. Vi är samtliga fostrade på Twitter. Så med det så tänker jag att vi tackar och säger hej då!
Hej då!
Hej då!
Det var fint, Nadde, att du sa ho.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
HRs ljusnade framtid, för det är kul om det är bra för myndigheten också, inte bara HR.
Hey. Let's be careful.
Ja, hur var det här då?